så har det blivit dags för december månads och årets sista talbokstips. Som för all del inte innehåller något jultema, men kanske ändå kan locka till lite julläsning. Vi ska till Kristianstads stadsbibliotek, där Stefan Sjölund och Jessica Sten bland annat bjuder på deckardrottningar och levnadskonst. Och vi börjar med Jessica, som har med både tre och fler kvinnliga huvudpersoner i sina tips.
Ja, första boken jag kommer att tipsa om, då är det faktiskt fyra kvinnor som är i fokus. Det är boken Döda kvinnor förlåter inte av Katarina Wennstam, inläsare Anna Godenius, talbok med text, 14 timmar och 37 minuter. Och Katarina Wennstam är en av Sveriges mest lästa författare, djupt engagerad i mäns våld mot kvinnor. Hon slog igenom med Flickan och skulden och har skrivit flera fackböcker, men även deckare, alla med kvinnofrågor i fokus. Och den här hennes nya bok är den första delen i en ny serie som kallas Sekelskiftesmorden. Den handlar också om kvinnors utsatthet, men nu utspelade sig i Stockholm i slutet av 1800-talet. På nyårsnatten 1896 hittas en ung blodig kvinna död på en innergård. Det verkar som om hon försökte utföra en illegal abort. I huset runt gården där bor fyra kvinnor som börjar utreda vad som har hänt. Vem eller vad ska stå till svars för det brott som begåtts? De fyra kvinnorna är från olika samhällsklasser med skilda bakgrunder. Fredrika har nyss anlänt till Stockholm för att bli sällskapsdam i sin farbors hem. Hildur är dotter till portvakten, hemsömmerska och sliter hårt för att få livet att gå ihop. Olga är änkefru efter en polisintendent, bär på många hemligheter och lämnar sällan sin våning. Och Edith, som är tjänsteflicka hos Olga och har ett mystiskt förflutet. Och i sin strävan efter att ta reda på vad som har hänt den döda kvinnan så växer en osannolik vänskap fram mellan de här fyra kvinnorna. Och den här boken är väldigt spännande och välskriven, en historisk thriller som beskriver kvinnors hårda villkor och kamp för frigörelse i en tid då abort var olaglig och moralen var sträng. Den skildrar också kvinnors ställning och levnadsförhållande i olika samhällsklasser och ger en levande bild av Stockholm vid sekelskiftet med många detaljerade beskrivningar av miljöer, byggnader, kläder och människor. Det här är en väldigt intressant och engagerande bok med trovärdiga och sympatiska karaktärer. Och jag gillar speciellt hur författaren väver in fakta och forskning om kvinnohistoria och abortfrågan. Det märks att Katarina Wennstam har gjort en gedigen research och hennes engagemang för kvinnors situation lyser igenom i hela boken. Jag kan varmt rekommendera boken till alla som gillar historiska thrillers, spännande mysterier och starka kvinnliga karaktärer.
Och du Stefan, du har också kvinnliga karaktärer, men det här är inte en roman eller spänningsbok, men det handlar om spänning.
Just det, det är Carina Burmans Drottningar och pretendenter om guldålderns deckarförfattarinnor. Inläsare Manika Bergström, och det är en talbok med text på 14 timmar och 6 minuter. Det här är alltså en fackbok. Med tanke på ämnet så tycker jag att den platsar extra bra i det här sammanhanget med boktips. Carina Burman, som är docent i litteraturvetenskap, har både skrivit vetenskapligt och gett ut romaner och till och med tre historiska deckare. Under pandemin och under arbetet med en avhandling som hon tröttnade på lite så hann hon med att både läsa och läsa om en massa deckare. Och som resultat av allt läsande och funderande har det blivit en personlig samling essäer om kvinnliga deckarförfattare under vad man kan kalla guldåldern. Det är en tid som i Storbritannien sträcker sig ungefär från mellankrigstiden och i Sverige från 50-talet och framåt. Och sen drar hon en gräns ungefär vid hennes eget födelseår 1960. Efter en inledning där författaren berättar om deckargenrens uppkomst och utveckling över tid avhandlas sex brittiska deckardrottningar. Däribland Agatha Christie, Dorothy Sayers och P.D. James. Ett 30-tal svenska författare, mestadels pretendenter, behandlas också. Burman skriver personligt och initierat, och om man är road av pusselläckare så är det här en trevlig bok. Och dessutom så kan det hända att man får ett och annat lästips och kanske upptäcker någon ny författare. Ja, då ny i bemärkelsen ny för en själv. Fanny Alving, mamma till Barbara Alving, skrev till exempel en detektivhistoria redan 1918 som heter Josefssons på Drottninggatan. Och den finns faktiskt inläst som talbok. Ett annat exempel är Lolo Forssell som är Mord i Pingst från 1953 också finns inläst för den intresserade.
Det här med att upptäcka någon ny författare, upptäckte du någon ny författare?
Ja, flera stycken faktiskt, och så kollade jag också vilka som fanns inlästa. Det var ganska många ändå som fanns, även om de var rätt så obskyra en del, va? Så att de har man inte alls hört namnet på. Lolo Forssell till exempel. Och det är ju intressant, det såg jag också att det fanns en biografi som inte inläst som handlar om Lolo Forssell, för att hon hade ett ganska äventyrligt liv. Ja, till exempel vid ett tillfälle var hon ju inlåst på Beckomberga mentalsjukhus eller något, och då flydde hon med en pojkvän i ett privatflygplan därifrån. Så det, hon verkar vara en intressant människa.
Och då fortsätter vi med...
Nästa bok, det är Svart stick av Sara Parborn. Inläsare Ylva Törnlund. Talbok med text, 11 timmar och 14 minuter. Och Svartstick är en roman som väver samman tre kvinnors livshistorier. Boken är uppdelad i tre delar där varje del följer en av kvinnorna, Paula, Gunni och Anita. Deras berättelser utspelar sig i olika tider och platser, men alla har en koppling till en kursgård i Dalarna där Paula anmäler sig till en kurs i Svartstick, som är en gammal sömnadsteknik där man använder svart silkestråd. Och Paula, hon är inte särskilt intresserad egentligen av den här kursen, utan vill bara komma bort från sitt komplicerade liv och från en relation som är på väg att ta slut. Då är en vecka på kursgård perfekt. Och livet på kursgården beskriver Paula så här. Det långsamma tempot, schemat som inte lämnar något utrymme för egna initiativ, maten på bestämda tider, lojheten. Och genom kursen så kommer Paula i kontakt med Gunni, en kvinna i övre medelåldern med en hörselnedsättning som vuxit upp på gården med sin mamma som jobbade i köket. Och nu arbetar hon själv på gården. Gunni har ett förflutet som hon helst vill glömma och har en komplicerad relation till sin mamma Anita som hon tror aldrig har älskat henne. Anita får vi följa som tonåring på 1950-talet då hon hade en förbjuden kärleksaffär med en gift man som drev traktens första snabbköp. Och alla tre kvinnorna, de bär på hemligheter som orsakat smärta hos var och en och som knyter samman deras tre levnadsöden. Boken är väldigt skickligt skriven med ett språk som är både vackert, levande och humoristiskt. Den är också spännande eftersom man vill veta hur de här tre kvinnornas hemligheter och öden hänger ihop. Och den har ett överraskande och hoppfullt slut som knyter ihop alla trådar på ett fint sätt. Kärlek, svek och försoning.
Och Stefan har tittat på mer deckarhistoria skulle man nästan kunna säga.
Ja, det kan vi ju säga. Det är då En instängd man av Per Hellgren. Talbok med text 16 timmar och 58 minuter, inläsare Åke Lindgren. Och det här är Per Hellgrens debut som kriminalförfattare. Eftersom han tidigare har skrivit en bok om Per Wahlöö och dennes författarskap och liv ihop med Maj Sjöwall, så är det inte förvånande att berättelsen är starkt influerad av de ursprungliga 10 romanerna om poliskollektivet med Martin Beck, Kolberg och de andra i serien Roman om ett brott. Hellgren skriver till och med in en alkoholiserad journalist och hans käraste som företer uppenbara likheter med Sjöwall och Wahlöö i handlingen. Vi får följa utredningen av två brott. Ett under fotbolls-VM-sommaren 1958, då en äldre kvinna våldtas och dödas i Västmanland. Och ett fall nästan 7 år senare, vårvintern 1965, då polisen kallas till Bergsgatan 57 i Stockholm, eftersom grannarna klagar på en kraftig odör som sprider sig i trapphuset. En död man påträffas i en lägenhet som är låst inifrån. Kriminalassistent Lampell tar tag i utredningen av mysteriet med det slutna rummet. Polisarbetet lunkar på stadigt, omväxlande mellan de båda årtalen och fallen. Och så småningom uppenbaras hur de här två brottsutredningarna hänger ihop. Per Hellgren lyckas verkligen att skapa stämning och en trovärdig miljö och tidsskildring. Och fast tempot är lågt så hade jag aldrig tråkigt och skummade inte över någonting.
Du har valt en bit ur boken här.
Den första av de 4 bilarna var en stor dammstrimlig Pontiac Deluxe. Den stannade där Rydin stod och väntade. Mannen i passagerarsätet med armen utanför det nervevade fönstret hade enbart skjorta på sig och ansiktet var svettblankt. Två fingrar rörde sig mot den svartlackerade plåten på dörren. Han bar hornbågade glasögon och var barhuvad. En perfekt knuten fluga utgjorde barriär mellan klädsel och huvud. Ovanför den smala bestämda munnen bredde en gråsprängd mustasch ut sig. För en oinvigd liknade han en kamrer på driven, men för många tidningsläsare var hans ansikte välbekant. Mannen var kommissarie och hette Ljungdahl. Nu fixerade han Rydin med ett par isblå ögon och sa: "Vi har ringat in Rönninge, Björklinge och Uppåga. Några sa att de hade sett en kar försvinna på cykel hitåt."
Och konsten att leva.
Ja, skriven av Sara Winman. Inläsare Anita Heikkilä Einarsson. Talbok med text. 16 timmar och 51 minuter. Och Konsten att leva, det är en fantastisk roman som berör både hjärta och hjärna. Det är en hyllning till konst och kultur och dess betydelse i människors liv och till skönheten och kärleken i alla dess former. Konstens skönhet gör oss mottagliga för världens skönhet, skriver Sarah Winman. Och den får oss att ändra på våra uppfattningar och värderingar, förevigar det flyktiga. Boken, den handlar om Ulysses Temper, en ung brittisk soldat döpt efter en greyhound som hans pappa satsade alla sina pengar på. I andra världskrigets Florens möter han Evelyn Skinner, en äldre konsthistoriker som vill rädda konstverk under krigets förödelse. Deras samtal om konst och livet blir avgörande för Ulysses framtid, som efter kriget tar honom tillbaka till London och ett jobb som alltiallo på en pub. På puben håller en originell samling människor till, och då Ulysses oväntat får ett arv som för honom tillbaka till Florens så följer flera av dessa med honom dit. Och under 4 decennier så får vi följa Ulysses och hans vänner i en lång och vindlande historia där kärleken till vänner, älskande och till konsten och kulturen genomsyrar berättelsen. Den här boken är väldigt vackert och poetiskt skriven och fångar både de storslagna och de små detaljerna i livet. Winman skriver mänskligt och humoristiskt och skapar oförglömliga karaktärer som man bryr sig om. Boken är också full av litterära och konstnärliga referenser som ger berättelsen ett historiskt sammanhang. Och den här boken är en spännande och gripande roman som inspirerar till att upptäcka och uppskatta konst och kultur i världen. Det är en bok som det är väldigt svårt att lägga ifrån sig och som man kommer minnas länge efter att man har läst den. Och det är den bästa bok som jag har läst i år.
Och jag lade märke till en detalj. Hur är man funtad om man döper sin son efter en hund?
Ja, det kan man undra. Det är väl en detalj, det här lite humoristiska som genomsyrar boken också.
Så, du Stefan verkar ha en favorit nästan i nästa författare om man tittar bakåt i dina tips.
Ja, det kan väl inte undgå att märka så att jag har läst några stycken av Lars Wildereng. Och det här är då hans senaste som heter Ishjärta. Det är en talbok med text, 13 timmar och 46 minuter. Och det här är då den tredje boken i serien om Hanna Hjärta, operatör inom avdelningen särskilda omständigheter vid den svenska militära underrättelsetjänsten. De båda tidigare i serien heter Drönarhjärta och Kungshjärta, och jag rekommenderar att man läser de här två först, då mycket av huvudpersonens motiv refererar tillbaka till händelser i de här tidigare böckerna. Men den här trean alltså inleds med att Hanna Hjärta står på Västerbron i Stockholm, beredd att ta sitt liv. Eller rättare sagt, det är inte Hanna Hjärta som ska ta livet av sig, utan hennes techpersonlighet som nu är förbrukad. Hanna måste försvinna i djupet och anta en ny identitet. Utrikes säkerhetstjänst, det vill säga ryssarna, är henne på spåren. Sveriges källa i de innersta kretsarna i Kreml vill hoppa av och försvinna spårlöst innan ett storkrig bryter ut i Europa. Och det här innebär att det är en uppgift för Hannas avdelning vid militära underrättelsetjänsten. Men Hanna har också egna planer, planer på hämnd som hon inte delger sina överordnade och kollegor. Ishjärta, det är en fartfylld techno-thriller i samma anda som Tom Clancy och Clive Cussler. Det är helikoptrar, det är flygplan, ubåtar, hackande av datorer, spionkameror, dolda mikrofoner och skjutvapen som gäller. Men själv har jag inget emot lite eskapism då och då, och Lars Wildereng skriver fartfyllt utan döda punkter.
Storkrig, Ryssland, hur pass aktuell i tiden känns berättelsen trots att det är eskapism?
Den är ju mycket aktuell. Lars Wildereng är ju lite, han har ju en blogg och sådär, och han är ju ganska, jag tycker väldigt mycket om försvarspolitik och utrikespolitik och sådär. Och verkar ju ganska insatt också. Och den här boken utspelar sig 2020 sådär ungefär. Och en del av de här planerna som smugglas ut från Kreml, där innehåller det lite särskilda specialoperationer mot vissa mål. Till exempel Ukraina.
Avslutade Stefan Sjölund, som tillsammans med kollegan Jessica Sten på Kristianstads stadsbibliotek hade sammanställt december månads talbokstips. Och de böcker de valt ut och läst var Döda kvinnor förlåter inte av Katarina Wenstam, Drottningar och pretendenter om guldålderns deckarförfattarinnor av Carina Burman, Svart stick av Sara Paborn, En instängd man av Per Hellgren, Konsten att leva av Sara Winman och Ishjärta av Lars Wildereng. Dessutom nämndes Josefssons på Drottninggatan av Fanny Alving samt Mord i pingst av Lollo Forssell. Reporter i Kristianstad var Dodo Parikas.